Nu ska jag läsa ur Johannes evangelium, det mest kända ställe vi har i vår bibel, och då vet du att det är Johannes 3 och 16. Och ni kan det förmodligen utan till. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och man kan också komplettera med vers 14 och 15. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Kära Jesus, jag ber dig att du ska samla våra tankar omkring de här textraderna och ge oss något utav förblivande evigt värde. Jag ber dig för denna församling som har visat mig gästfrihet. Ber dig för det här samhället och de människor som bor och har sina liv här. Att du ska låta din goda ande få locka och påverka dem och föra dem in i din gemenskap. Amen. Det sägs att den här versen, den 16:e versen, är översatt i över 1100 språk. Och det gör att 2/3 av jordens befolkning har möjlighet att läsa och ta det här budskapet till sig. Man brukar kalla den här versen för lilla Bibeln. Annars är ju Bibeln känd för att vara ett bibliotek, 66 böcker totalt. Men vad alla de här böckerna i Gamla testamentet och i Nya testamentet försöker säga, det ligger i koncentrat i den 16:e versen. Och den är helt avgörande för vår frälsning. Och nu tänkte jag gå igenom den 16:e versen lite grann som man gjorde förr. Då gick man ord för ord eller mening för mening igenom. Men jag ska inte dra iväg på tiden för mycket, men jag tycker den är intressant. Det börjar med antingen en del översättningar med ordet så älskade Gud. Och ibland står det ty så älskade Gud världen. Men just det här uttrycket ty eller så, säger språkforskarna, det är ett så kallat betoningsord. Som vill betona och tala om att det som kommer efter det här ordet är oerhört angeläget och enastående viktigt att förstå och ta till sig. Så ordet ty eller så, det är ett betoningsord som talar om vikten av det som nu kommer. Ty så älskade Gud världen är det som följer. Johannes skriver en liten mening i ett av sina brev. Gud är kärleken. Oj vad det är många som tror att Gud är en hemsk farbror i långt vitt skägg. Som sitter färdig att döma dig och mig att gå förlorade. Att ha en anklagelse över våra liv. Men sån är inte Gud. Han är så fylld av kärlek. Gud är kärleken. Det finns två ord för kärlek i Bibeln. Det ena det är eros som handlar om mänsklig kärlek som är inriktad på egen uppskattning, egen njutning. Och så finns det ett annat ord som heter agape som betyder utgivande kärlek. Guds kärlek det är en utgivande kärlek. Ibland kan vi tycka att mänsklig kärlek kan vara vacker och det är den ju naturligtvis under stundom till en viss gräns i alla fall. Men sen uppenbaras dess brister. Jag har tänkt på den här pojken idag i USA som blev så kär i en flicka. Upp över öronen kär, och det här är ju några år tillbaka i tiden. Det var innan man kunde skicka sms och skriva mejl. Utan man fick göra den där hederliga handlingen genom att skriva vanliga kärleksbrev med bläck och penna och papper. Som kanske flera här har gjort och förvarar i en skokartong på vinden kanske och går och läser ibland. Det gör jag faktiskt. Och då har jag tänkt, oj har jag skrivit det här? Och det gäller ju fortfarande brukar jag tänka. Men i alla fall, han skrev ett kärleksbrev till sin käresta. Hon bodde ju i samma by, men han gjorde det i alla fall. Och så skrev han: oj vad jag älskar dig, om du kunde förstå detta. Jag är beredd att göra vad som helst för att bevisa min kärlek till dig. Jag skulle kunna ta ner månen för din skull. Jag skulle kunna korsa Arizonas heta öken barfota bara för att tala om så här mycket jag älskar dig. Ja, jag skulle kunna gå över Coloradofrodens strida strömmande vatten bara för att säga: oj, oj, vad jag älskar dig. Ja, jag är beredd att krypa på mina bara knän över klippiga bergen bara för att bevisa hur mycket jag älskar dig. Och det där var ju bra så långt. Men sen gjorde han ett litet tillägg, ett så kallat PS, ett postscriptum. Och det var ju inte så bra, för det skrev han: vi ses på onsdag om det inte regnar. Och när jag hörde det där tänkte jag: oj, vilken bra illustration det är på mänsklig kärlek. Den vill så väl, men den har sina brister. Den klarar inte riktigt allt. Men Guds kärlek, den är annorlunda. Den är fullkomlig, säger Bibeln. Det är en total villkorslös kärlek till dig och mig. Och vi har hört om synder av alla de slag som du läste i inledningen här, som han kan förlåta. Det är stort. Den kärleken, den har han visat oss genom att han utgav eller gav oss sin enfödde ende son. Och ordet gav eller gåva i Bibelns grundtextvärld, det är faktiskt samma ord, gav eller gåva. Han gav oss en gåva, sin egen ende son. Och det säger mig om gåvans dyrbarhet, i alla fall ifrån Guds ögon, det var hans ende son. Och det säger mig också om hans totala utgivande kärlek för oss. Ha en enda son och ge den till lösen för våra synder. Det är oerhört starkt. För att var och en som tror på detta ska inte gå under utan ha evigt liv. Var och en, eller för den som tror. Det är ett allmängiltigt ord som innefattar alla. Och alla blir det, om du sen läser det från höger till vänster eller från vänster till höger, så blir det alla i alla fall. Han älskar oss alla, för var och en, för den som tror. Han ska inte gå under. Han ska inte gå förlorad. Det talar om syndens ohygglighet. Man kan gå förlorad. Man kan gå under. Men Bibeln säger att Gud har inte bestämt oss till vredesdom. Gud har inte skapat helvetet åt människan. Gud har inte tänkt att placera en enda person där. Utan han har öppnat en frälsningens väg för var och en som tror till räddning. Han ska inte gå under. Det är det som är det fantastiska budskapet i Bibeln. En räddning undan, en räddning från, en räddning till någonting. Han ska bli räddad för att få evigt liv. Och det talar om frälsningens varaktighet. Det är ingen modefluga som är populär ett par veckor i mitt liv. Ett par år kan hända, sen lämnar jag det och prövar någonting annat. Utan det finns en varaktighet i en frälsningsupplevelse som sträcker sig bortom tid och rum ända in i evigheten. Har du tänkt på det? Han ska få evigt liv. 70-80 lever vi på jorden och en del kommer upp lite högre. Dagny, hon kom väl till 110, eller vad var det hon blev? Dagny Karlsson som lärde sig dator vid 100 år. Men en dag så tar livet slut för oss alla. Men det fortsätter i en annan dimension, i en annan värld, i en annan form. Jag övergår från död till liv. Han ska ha evigt liv. Är inte det fantastiskt? Jag vill ge dig en sista bild. I Syrien. Där finns det en mycket gammal stad från medeltiden. Och under hela den här staden så går det en vindlande krokig tunnel. Ibland man slår i huvudet. Ibland man stöter emot utskjutande delar. Men om man inte ger upp utan vandrar igenom den där tunneln så går den uppåt. Och den mynnar ut i ett enormt starkt Mellanösterns solljus. Och när man stiger ut ur tunneln så visar det sig att jag står i en slottsträdgård med enorma blomkreationer och fantastiska träddekorationer som smyckar den här trädgården. Och när jag läste om den staden så tänkte jag, så måste det bli den dagen då jag lämnar denna syndfulla jord och går in i en evig värld. Halleluja. Med färger, med toner, vad inget öga sett och inget öra hört. Det har Gud berättat åt alla det som älskar honom. Är det inte fantastiskt? Jag ser att det finns en eller två som ler och känner att det är det här jag lever för och vandrar. Jag vet inte vad ni andra har ätit innan ni gick hit. Du åt väl ingen citron. Det här är ju något fantastiskt i tron. Inte citron, utan i tron. Få ta emot det här. Jag är på väg. Om jag än vandrar, säger psalmisten i 23 psalmen, i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Rörelsetempot är inte här ska jag stanna, här ska jag sitta, här ska jag ligga, här ska jag vara. Rörelsetempot, om jag än vandrar, det pågår någonting. För att jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen, slutar psalm 23. Det är det vi är på väg med. Amen.